Vi är mitt uppe i en serie som heter Wow, Ouch, Help och Thanks. Den har hållit på flera veckor och jag kommer i princip fortsätta den där vi slutade förra veckan, och Anders kommer ta vid nästa söndag och fortsätta där jag slutar. Så. Vi ska börja med att läsa ett ställe i... Jag har inte så jättemycket bibelställen till er idag, men det är kanske helt okej. Vi ska utgå från ett ställe i Jesaja 40 och 27-31. Det kommer på skärmen också. Så står det så här. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött. Han utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta i upp. Unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren får ny kraft, och de lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas, och de färdas framåt utan att bli trötta. Okej, den börjar så här, att min väg är dold för Herren. Gud bryr sig knappast om mig. Min första punkt idag, vi ska lite fundera på det här. Bryr sig Gud verkligen om oss? Bryr sig Gud verkligen om dig? Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Ibland är det så, det vet vi alla, det går lite sämre än man själv har tänkt. Jag tror att vi alla har varit där på ett eller annat sätt. Jag har varit där, vissa säger att det har gått betydligt sämre än vad det har gått för mig hittills i mitt liv. Men vi har alla känt av det här, att det gick inte som jag tänkte. Då allt verkar vara emot en, det strular på jobbet. Jag har relationer som inte kanske helt alltid fungerar som jag hoppades från första början. Ni vet, det finns väldigt mycket som kan komma emot oss som en vägg mitt på den väg där vi hade tänkt att där ska jag gå fram. Och så möter vi utmaningar som kan få oss att fundera att hur mycket är Gud verkligen med mig? Är han ens med mig? Bryr han sig verkligen? Om man skulle bry sig så skulle det väl gå som på räls hela tiden. Eller? Hur mycket bryr han sig egentligen? Bryr Gud sig verkligen om oss? I psalm 139 och 78 så står det så här. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där. Och bedde åt mig i dödsriket så är du där. Okej, det verkar som att vi kan inte riktigt fly från Gud. Att vart vi än hamnar, är vi i svårigheter, är vi bättre tider, så är Gud där mitt ibland oss. Gud tycks ha en förmåga att finnas med också i de mest otippade situationer. Och vara den som ger hopp också då vi är i det mest problematiska läget. Ibland är det vi själva som har ställt till det. Och ibland är det någon annan som har ställt till det. Och ibland är det bara någonting helt annat. Som på Filippinerna. Ingen har ställt till det. Det bara ställde till sig. Så ibland är vi helt enkelt utanför på något sätt. Vi kan inte styra våra omständigheter. Och då kan vi fråga oss. Bryr sig Gud verkligen? Jag kan befinna mig på toppen eller i botten. Men oavsett vart jag hamnar så är ingenting för avlägset för Gud. Vi läste då att om jag far upp till himlen så är du där. Och bedde mig att i dödsriket är du där. Jag tror inte det betyder att om jag far upp i himmel eller helvete så är du där oavsett. Men det betyder väl att om jag är riktigt djup ner så där finns du. Jag ska berätta en liten story. Jag brukar försöka få till någon sån här story. Nu har jag en, vissa kanske har hört den för jag berättade den på Uprising en gång. Jag skulle träffa en av mina stora förebilder. Han är inte alls härifrån så därför kan jag berätta om den här situationen. Och jag kommer inte nämna någon namn. Jag skulle få träffa en person som jag hade sett upp till honom, till den här personen väldigt, väldigt mycket. Och så skulle han komma, han skulle ha en konsert här i trakten. Och så skulle jag fara dit på ett sånt här meet and greet-tillfälle när man får träffa artisten. Och ni vet, man får hälsa, man får en autograf och man får en bild med artisten. Och så går man hem lite lyckligare än man var tidigare. Och så kom jag dit och jag tänkte att jag såg framför mig att det här blir riktigt bra. Man får träffa en av sina största förebilder helt enkelt. Och så kommer jag dit. Och så tänker jag, men nu ska han se mig i ögonen och han vill hälsa så här och allt är fint. Men vad gör han då? Ja, han bryr inte sig överhuvudtaget utan han räcker fram sitt lillfinger. Alltså jag vet inte hur man ens gör sånt. Men han räcker fram sitt lillfinger och så skulle jag hälsa på hans lillfinger. Jag tänkte så att kan man ens bry sig mindre alltså, än att man sträcker fram sitt lillfinger? Det här är inte som så mycket begärt. Och så funderar jag att, alltså, det var så patetiskt. Jag hade sett fram emot. Jag trodde att det var en stor person som var så bra på så jättemånga sätt. Och så var det verkligen inte. Jag blev besviken. Jag gick därifrån och funderade att Alltså min bild ändrades ju totalt. Och ibland kan vi tro att jag har kanske en fel, alltså vi har erfarenheten och säger, är Gud verkligen med mig? Bryr han sig? Har jag känt att jag fått bara ett lillfinger av honom då jag har sökt hans närhet eller så här? Men han ger så mycket mer än bara ett lillfinger åt oss, och han är med oss i ur och skur. I en annan översättning står det så här, hur kan du ens säga att Gud har glömt mig? Att han har slutat bry sig om mig? Så vår fråga, eller min fråga till, jag kommer ha en fråga efter varje punkt, men min fråga här är, blir du uppgiven då motgång möter dig? Eller väljer du att lyfta din blick uppåt mot Gud? Vi kan ha erfarenheter som säger att Gud verkligen inte är med oss, men vi kan ändå välja att vi lyfter vår blick i alla fall och ber om hjälp av Gud. Så stod det vidare att, vet du inte, har du inte hört att Herren är evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött, han utmattas inte och hans förstånd kan inte utforskas. Punkt 2, Gud är mer än en trend. Det finns jättemycket trender, trender kommer och går. Jag tror att Gud är, han är inte otrendig, men han är betydligt mer än en trend. Trender fungerar en tid, på sin höjd något år, men oftast bara en liten, liten tid. Och sen är det som färdigt, sen har man glömt det, och sen har man skämt sig, varför var jag ens med på den trenden? Varför hade jag en spottfrisyr när jag var 5 år? Det var som så out, men det var så in den tiden. Tyckte tydligen mina föräldrar och alla andra 90-tals, eller barn som växte upp på 90-tal, deras föräldrar. Gillar den. Men det är samma sak, en antibiotikakur. Jag behöver ju inte en hel av mitt liv förhoppningsvis. Jag behöver en liten tid så att den fixar till lite och sen är det över. Men Gud för oss, han är mer än en trend. Han är mer än en antibiotikakur som kommer in för att rätta till lite och sen är det som, sen sköter vi oss själv. Pottfrisyren kom och gick. Den var cool först, men sen tröttnar man. Gud är en evig Gud. Tidslös. Inte i första hand trendig. Vi är omringade av slit, köp, slit och släng och skaffa nytt överallt. Speciellt vi som är unga, vi jagar efter så här, det fräschaste, det nyaste. Det kommer en ny telefon på marknaden, jag ska ha den bästa, jag ska ha den. Man ska ha nytt hela tiden. Och då är det bra att vi påminner oss att vi har en evig Gud. Det är inte så att när jag var 17 år, då var Gud med mig, då var Gud för mig. Och sen, nu är jag 22 år. Och studera pedagogik på Åbo Akademi. Och nu är inte Gud längre för mig. För att Gud är en evig Gud. Han är inte som en pottfrisyr eller en antibiotikakur. Utan han är en evig Gud som räcker för alla mina ålder. Alltså vilken ålder jag än är. Det står i Jesaja 44:24. Säger Gud så här. Jag har skapat dig. Jag är den som har gjort allt. Och jag är den som har spänt ut himlen och brett ut jorden. Och i psalm 139:16 står det. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Och de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Alltså innan jag var utvecklad. Innan mina föräldrar hade tänkt på att de skulle skaffa ett barn. Innan någon hade planerat någonting för mig. Jag ska inte gå in på något så här skaffa barn grej. Det hör absolut inte min grej. Men bara för att lite som koppla ihop det med mig själv. Alltså innan någon tänkt på dig så stod det att Gud tänkt på dig. Han sammanvävde dig. Han hade planer för dig. Och då måste man måste väl vara evig om man fanns före dina föräldrar om man tänkte på dig. Det är min lilla enkla logik. Jag är en väldigt enkel person, men så mycket förstår jag. Gud är alltså helt oberoende av mig och dig. Gud är ingen som kommer och går, som lämnar dig ibland, som är med dig ibland. Gud finns där. Han är ingen förra årets grej. Ingen så här so last year. Alltså i fjol var det var trendigt. Då tror vi på Gud. Då lovsjöng vi. Nu är det nya tider. Nej. Gud är helt oberoende av dig och mig. I Romarbrevet 11:34-36 så står det så här. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Har jag tipsat Gud om någonting han skulle behöva göra? Eller gett någonting förbättringsförslag? eller gjort honom någon tjänst som jag tycker att det här ska han behöva betala tillbaka till mig. Nej, men vi läste att vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom kommer allt, genom honom består allt och till honom hör allting hemma. Våra liv till honom till och med. Vi blir trötta, vi blir utmattade, vi vill hitta nya kickar, nya trender, nya grejer att på något sätt följa med i tiden, i samhället, i våra liv. Och vi blir trötta på det. Men vi läste att Gud blir inte trött, han utmattas inte. Herren är en evig Gud. Så då är frågan till dig och mig, hur stor är din Gud? Är han bara en liten del, ungefär som ett par nya skor som är trendiga en liten tid? Eller är han faktiskt mer än så? Hur stor är din Gud? Så står det vidare så här i vers 29. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar, det kanske jag och den åldern, kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla, unga kvinnor också. Kan jag erkänna min begränsning? Alltså det är ju någonting av det svåraste, att erkänna vad man behöver, om det är någonting som man, vi är ju ganska starka och stolta och stora och stygga på så många sätt. Och då är det ganska svårt att erkänna vad man i verkligheten behöver. Eller kanske det bara jag. Kanske inte. Då jag växte upp så var det två saker som jag inte gillade så väldigt mycket. Det ena var att erkänna att jag var trött. Och det andra var att erkänna att jag behövde duscha. Det här var alltså inte när jag var 20 år, utan det här var längre tillbaks. Kan jag berätta åt er. För det var väldigt svårt att erkänna vad jag behövde. Mina föräldrar visste precis vad jag behövde. Kanske min lillebror också, som tyckte att jag kom in och luftade lite. Men jag själv, jag var ung. 8 år kanske, eller sånt. Mina föräldrar visste vad jag behövde. Men själv, man hade varit ute en hel dag, sprungit, man var jättetrött. Och så ville man fortsätta. Man ville fortsätta. Mamma och pappa frågat, men hej, du är nog trött alltså. Du är bara irriterad och sur och så här och lyssnar inte på oss. Och så ville man inte lyssna på det. Man var ju så här, man skulle ut och leka, man skulle göra massa hela tiden. För att jag visste inte bättre. Och jag ville inte erkänna. Jag var lite för stolt för att erkänna att jag behövde lite sömn. Att jag behövde en dusch varannan vecka. Eller var femte dag kanske. För att lugna ner er. Så kan jag erkänna mitt behov av att någon rätta till lite, eller är jag för stolt för det? Är jag så duktig på att sköta mitt eget liv så jag inte behöver någon annan än mig själv? Eller kan jag erkänna för mig själv att Gud, det skulle vara helt bra om du skulle få lite mer plats i mitt liv? Jag vet inte om det är lämpligt att jag berättar sådana storyn åt er, men jag ska ta den i alla fall. Jag gick till stan här ner mot centrum en dag, och Så kom jag på en så smal trottoar, och här var en väg på sidan om. Och så kommer en ung tjej med en hund emot mig. Och den där hunden så jättesnäll ut tills den började gå runt i cirklar över hela trottoaren, över hela bredden av trottoaren. Och så började den göra sin grej alltså. Ni förstår inte. Jag vill inte ge någon vidare beskrivning. Den sket på trottoaren. Runt på hela bredden. Och så kommer jag gående mot och den går runt. Jag var så att stanna upp och fundera vad hon tänkt göra nu. Och det blev jättepinsamt. Men som tur var så rättade ju den här husse, eller vad heter det? Ägaren rättade till det, Matte. Matte rättade till det. Och städade upp efter den här. För att den visste inte bara bättre själv. Antar jag. Hur är det med mig då? Kan jag erkänna mitt behov av räddning? Kan jag erkänna mitt behov av att någon som kan rätta till lite saker, som kan komma in och säga mig, hej, att jag styrker dig, jag hjälper dig. Det här gick det lite snett, men jag räddar upp det. Vi gör det tillsammans, vi går tillsammans. Vi är så duktiga på att hitta sådana quick fix för stunden. Sådana här, vad ska man säga, sådana snabba lösningar på problem. Det är mycket lättare att göra någonting som går jättefort än att göra någonting som tar länge men som håller. Så vad gör vi när vi möter svårigheter som gör att allt ser så mörkt ut? själv fått lite känna av det, för att jag hade ett studiesamtal i höst och allt gick verkligen inte som jag hade tänkt och vissa resultat var sämre än jag hade hoppats. Och så kände jag att jag kom hem därifrån, jag var ganska nere, man kände att det är inte så ofta jag är på dåligt humör, men jag var på dåligt humör den dagen. Och så kände jag att alltså man skulle helst vilja fly till någon helt annanstans, man skulle inte vilja finnas här i den här stan med de här omständigheterna, man så här. Man skulle vilja gjort något helt annat, för att det var problematiska omständigheter. Och det skulle vara lätt att hitta på så här snabb lösning, flyktigt göra någonting dumt. Och samma kväll så var det en lovsångskväll här i kyrkan. Och jag hade ingenting att göra här, jag skulle inte spela som jag brukar, men att jag hade ingenting den kvällen. Så tänkte jag att men kanske jag slitar mig dit i alla fall. Bara för att det var inte hur det kändes, men jag tänkte att jag har ju själv sagt det åt någon gång att man ska komma på sånt där om man är nere. Så jag tänkte att lika bra göra det själv då. Och den här känslan när man mitt i sina omständigheter, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte hur jag ska reda upp precis allt, men mitt i det där får komma in, inte nödvändigtvis i kyrkan, men den gången var det här på en lovsångskväll, och bara få släppa allt det där och säga att Gud, du är mitt hopp, jag lägger min blick på dig istället. Bara jag erkänner att jag är i behov av lite hjälp. För jag, klart jag kan reda upp jättemycket själv. Men den där känslan som säger att jag är misslyckad. Som säger att det inte, jag verkligen inte är bra på något sätt. Så kan han bara lyfta upp. Det där är en liten, för mig var det en liten grej. Det handlar om studier. För någon annan kan det handla om familjegrejer. Man kan förlora någon. Och vad gör vi då? När sa jag senast Gud hjälp mig? När sa du senast Gud hjälp mig? Jag tror att det är ett lite för lite använt uttryck. Vi vill kanske hjälpa Gud på olika sätt. Vi vill stå honom till tjänst, visa hur duktiga vi är. Men vi har så svårt att komma ner på våra knän och bara säga Gud hjälp mig. Sen i vers 31 fortsätter det så här. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Den som hoppas på Herren får ny kraft. Punkt 4. Är Gud mitt hopp eller min propp? Det är en lite rolig ordlek. Är Gud mitt hopp eller min propp? Jag ska förklara vad jag tänker. Vi har talat en hel del i församlingen sista tiden om att mitt liv med Gud, det ska fungera i vardagen. Det är där det behöver fungera. Söndagen är ju, enligt vad jag har räknat ut, en dag av 7 dagar. Och det, jag vill ju att det jag får här ska fungera också i mitt privata liv. En vanlig onsdag, en vanlig måndag morgon till och med. Måndag morgon, tänk det. Gud är mitt hopp om jag räknar med honom också alla dagar som inte är söndagar. Om Gud bara är en söndagsgrej för mig så blir han lätt en propp. Jag har en vecka full med utmaningar, sen kommer jag till kyrkan och så är det lite skönt en stund. Och så kommer jag har själv varit i den här kyrkan sedan jag var 16 år. Om jag bara skulle, jag skulle aldrig ha bett till Gud, jag skulle aldrig ha gjort någonting som med Gud att göra eller sagt hjälp mig Gud utanför den här kyrkan eller så här, då skulle jag bara komma hit och fyllas på, jag skulle höra en predikan efter predikan och så blir det som en propp till sist, alltså en blodpropp nästan. Det stockar igen helt och så är jag så här att det känns inte bra, alltså inte, så ska jag komma ännu en söndag och så ännu mer fyllas på. Det är ungefär som att äta en buffémåltid konstant, alltså det är bra i kyrkan, men att jag är mer intresserad av att det ska fungera också en vanlig onsdag, en vanlig måndag. När inte jag har ett lovsångsteam runt mig. När inte alla människor ber runt mig. Du behöver inte egentligen vara här för att fylla ut den här kyrkan. Det är roligt att vi börjar fylla kyrkan mer och mer. Men du behöver inte vara här för att fylla ut kyrkan. Du behöver vara här för att bli full på insidan. Fulltankad för vardagen där tron på Gud kan få bära dig. För det är där vi behöver den. Det är ju lite patetiskt. Jag är en vanlig människa ute mitt i veckan och sen kommer jag till kyrkan och så blir jag lite kristen. Det är jag inte så intresserad av, måste jag säga helt ärligt. Jesus kommer ner till oss mitt bland vanligt folk, helt till vanliga människor. Om man läser evangelierna så ser man att han umgicks med helt vanliga människor, verkligen inte enbart i kyrkan. Och för oss, för mig är Jesus mer än någon som bara vi sjunger om i kyrkan. Utan han är någon som har gett mig hopp för vanliga dagar också. Han har kommit mitt ibland oss. Det är ganska intressant. Alltså jag tänkte på de här herdarna som fick ängeln komma till. När Jesus hade fötts och ängeln berättade åt herdarna att Jesus hade fötts. Och det märkliga var att de var egentligen inte alls religiöst korrekta på något sätt. Enligt vad jag har läst och förstått. Jag är inte jättepåläst, men lite har läst. De var inte så där väldigt typiskt kristna på den tiden. Eller religiösa. Och ändå kom ängeln till dem och Gud kom mitt bland dem. Alltså vanliga människor. Och de satt inte i kyrkan utan de satt ut och vallade sina... Vad fan man nu sen vallade på den tiden. Djur, jättar, whatever. Och där kom Gud mitt ibland dem. Det var antagligen också deras vardag. Jag vet inte, när föddes Jesus? Det är kanske en stor skillnad. Men mitt på deras åker, där kom Gud mitt ibland dem. Han lyste väl upp så där som han gör ibland i så här vissa berättelser. Och de var så att wow, tänk att Gud kommer för oss helt enkelt. Jag tänkte säga, ja, bra alltså, det är fint. Mm. Men då är frågan, vem är Gud för dig? Vem är Gud för mig? Ja, vem är Gud för dig? Det här lillfingret, vi kommer tillbaka till den berättelsen. Han som gav mig lillfingret får vara väldigt glad att jag inte berättar namn för att jag tycker det var lite fult, en ful gest. Ger man ett lillfinger, är Gud den som ger lillfingret åt oss, då är han ju verkligen den som vi punkt ett sa. Att bry sig Gud verkligen om oss. Han verkar ju inte bry sig ett någonting lite, alltså han verkar inte bry sig så hårt. Ett lillfinger, det betyder inte så mycket. Alltså ett barn brukar ta tag i lillfingret. Som när vi välsignade den lilla flickan är framme. Tog tag i lillfingret på Stefan. Det var ju väldigt fint. Men jag vill gärna ha mer än ett lillfinger om jag kommer till Gud. Lillfinger, det är ungefär, om vi ska säga det på engelska, om jag skulle tala på ett ungdomsmöte, då skulle jag säga I don't care. I love it. Den som inte kunde bry sig mindre alltså. Får jag ett lillfinger av Gud, då betyder det att han är den som absolut inte kan bry sig mindre. Ett pekfinger då. Om Gud kommer med ett pekfinger till oss. Då har han ju det här som säger att hej, du gör fel hela tiden. Skärp dig. Gör lite bättre. Då är han alltså den som får dig att känna dig dålig. Okej, jag kommer med lite full grej nu. Långfingre. Ursäkta, det hör inte hemma på en söndag kanske. Men att jag måste ta alla fingrar. Långfingre, det är mer så att du är omöjlig. Om Gud säger det åt oss, att vi är omöjliga. Då kanske inte vi vill vara med en sån Gud som tycker att vi är omöjliga. Som helt har tappat allt hopp om oss. Den som absolut inte vill ha någonting med dig att göra. Folk har visat långfingret åt mig någon gång. Det är inte så trevligt. För då visar det att de kanske inte bryr sig hela så hårt. Men de vill verkligen inte ha någonting med mig att göra. Sen tror jag, om jag får spekulera lite själv, att Gud är den istället som inte står där med lillfinger, pekfinger eller långfinger eller något annat finger. Utan han som står där med öppna armar och säger, du är älskad. Den som omslutar dig enbart på grund av sin egen kärlek. Inte på grund av att vi har gjort någonting korrekt, gjort någonting bra. Utan bara på grund av sin kärlek. Det är det som ger mig hopp i alla fall i mitt liv. Jag lyckas inte göra allt korrekt. Verkligen inte. Lever mig en liten stund. Vissa har sovit hos mig någon gång. De märker direkt att jag gör inte allt så väldigt korrekt. Men då får jag ha mitt hopp i att det finns en Gud som bara omsluter mig. Med hela sin kärlek och närhet. Också då jag har bra dagar. Men också då jag har väldigt dåliga dagar. I Romarbrevet så står det att vi är rättfärdiga av tro. Att vi har fått frid med Gud. Om hoppet om hans härlighet. Men så står det också att vi har ett hopp som inte bedrar oss. Alltså det tycker jag är väldigt fint uttryckt. Vi har ett hopp som inte bedrar oss. Gud är ett hopp som inte bedrar oss. Han är inte så här, står med öppna armar. Kom till mig. Och sen så går han bort just innan man ska komma till honom. Utan han är den som står där beredd att ta emot oss i vilken situation vi än befinner oss i. Är ni med? Ni sitter och nickar så här snällt ibland. Det är fint. Gud är den som ger vanliga människor hopp. Vanliga människor som dig och mig. Om Gud är mer än en propp för mig som stockar igen mitt liv och får mig att känna mig stressad och begränsad och utmattad, så får jag be att han visar sin kärlek till mig så att jag kan få erfara hans öppna armar istället för hans nonchalans och pekfinger. Det är verkligen inte Gud. Då har vi fått en fel uppfattning vem han är på riktigt. Jag behöver inte fler människor som talar om hur dålig jag är eller att jag misslyckas. Det vet jag ju själv. Jag behöver någon som ser att jag är ditt hopp. Vi går tillsammans. Och som vi läste tidigare, att var jag än är, om jag är högt uppe eller långt ner, om jag är nära eller långt borta, om jag är i himlen eller om jag är i dödsriket, där är du tillsammans med mig. Jag kan inte fly för Guds ansikte, står det. Vi kanske ibland vill fly, men att han är aldrig så långt borta från oss. Oavsett hur långt bort jag har gått från Gud eller hur nära jag än finns, är Gud där. Jag kan befinna mig på toppen eller i botten. Men oavsett var jag hamnat, så inget för avlägset för honom. Mitt tro är inte enbart en liten tröst och ett litet plåster för att rätta till de här ledsna dagarna. Då han en gång har fått gripa tag i mig, så leder det till att jag sträcker mig efter honom, mer av honom varje dag. Också när jag har en lite bättre dag. Men vi har alla väldigt såna här dagar. Så att på måndag morgon när kaffe misslyckas, när barnen skriker, jag har nog inga barn, men ni som har barn, Myllymäckis och andra, när morgongröten bränns och när saker inte riktigt går som tänkt, vad gör vi då? Kan vi erkänna för oss att vi behöver lite mer av Gud också andra dagar än på söndag? Kan vi erkänna för Gud att vi behöver honom mitt i vardagen? När jag senast slängt mina bekymmer på honom i hopp om att det är han som kan hjälpa mig. Vi har medgångar, vi har motgångar, vi har vinster, vi har förluster, vi har segrar och allt möjligt. Allt det där i våra liv, det vet vi. Men mitt i det där så är Gud med oss och han får vårt hopp mitt i det där. Det hoppas jag för mig själv. Att jag aldrig skulle bli så stolt så att det går som bäst, så säger jag att men Gud, det här är helt min egen förtjänst. Nu kör jag på själv. Utan också då det går bra så kan jag säga, Gud, jag vill leva ännu en dag tillsammans med dig. På vilket sätt, här kommer sista frågan till dig. På vilket sätt syns det på onsdag morgon att Gud är ditt hopp? Det är en lite knepig fråga, va? Den skulle du inte vilja få idag kanske. Men hur syns det för oss om Gud verkligen är vårt hopp? Vi sjunger jättemycket sånger här som säger att Gud är vårt hopp. Att han är allt för oss. Men om vi verkligen menar det, så då kanske det får synas lite någonstans. Inte för allihop. Som vi sa på Uprising tidigare höst. Det är inte huvudsaken att 1000 personer i din skola vet hur mycket du älskar Gud. Det är viktigast att du vet hur mycket Gud älskar dig. Så på vilket sätt syns det? Det finns där också. På vilket sätt syns det på onsdag morgon att Gud är ditt hopp? Om det inte märks att vi lever på ett annorlunda sätt, där vi kan gå ner på våra knän, där vi kan be till Gud. Om det inte märks på något sätt, varför är vi ens kristna då egentligen? Sug på den karamellen. Vi läser den nu. Skulle vi kunna få bända upp? Vi läser den första versen en gång till. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män och kvinnor kan falla. Men den som hoppas på Herren får nu kraft.